Halleluja. Nu ska vi lyssna till Nils Olof som inleder. Vad är en karismatisk gudstjänst? Gud välsigna dig.
Ja, jag säger som alla andra sagt, det är roligt att vara här med en sån fin grupp. Och ämne som jag har fått, det kan ju bli vad som helst nästan. När vi talar om karismatik. Men jag ska försöka att hålla mig till vad jag uppfattar med ordet karismatik. Egentligen så skulle vi kunna använda kanske pingst. Men karismatik har ju blivit, och karismatisk har blivit ett nyckelord ibland när vi talar om andens övernaturliga roll i församlingen. Jag syftar inte nu på den karismatiska rörelsen, som ni kan hoppas ingen har trott det, för de lever sitt eget liv. Utan jag ska försöka hålla mig till upplevelser och vad Guds ord säger om en karismatisk pingstförsamling, om jag får använda det ordet också. Men jag ska be först innan jag går vidare. Vi tackar dig, Herre, för att vi får samlas i ditt namn. Tackar dig, Herre, för den helige Ande som är den som vill blåsa liv i många församlingars liv idag, Herre. Vi tror på en övernaturlig, alldeles speciell mötestid, Herre. Du ska återigen bilda nya fåror, Herre. Du ska ropa på nya människor och du ska kalla människor till tjänst. I Jesu namn. Amen. Jag har, och vi, Kristina och jag och min fru, vi har, tycker vi, ett ganska rikt missionsliv bakom oss. Vi har arbetat över 30 år på missionsfältet, och det har vi gjort i 4 olika länder. Vi började i Spanien 1972, och då levde fortfarande vår käre broder General Franco. Han levde inte så länge till, men han dog. Men han var där då när vi började där. Så kallade oss Herren till Chile, och då fick vi möta Pinochet. Inte honom personligen, men han fanns där närvarande. Och sen efter ett antal år, då kallade Herren oss till Honduras, och då hade vi en annan militärdiktatur. Och det där levde vi i endast vi kom till USA. Och jag ska inte säga vad jag tyckte där. Det var ingen militärdiktatur, men det så. Men i alla fall, vi har haft ganska många år tillsammans. Och det har varit ganska omväxlande arbete. Jag har sysslat med, och vi har sysslat med allt som, hörde jag säga, allt som från sociala, ganska stora sociala projekt. Vi har grundat bibelskolor, vi har med i församlingsarbetet, och vi har levt väldigt nära väckelseförsamlingar. Och det där gör att när jag kommer hem till Sverige så möts jag av en andlig och kulturell krock. Och jag lever fortfarande i den här efter 7 år hemma i Sverige. Och jag har ibland ganska jobbigt, och Kristina tycker att jag blir kritisk. Du får inte bli kritisk och framförallt inte bli bitter, och det är inte jag. Jag är inte den typen. Men jag lever hela tiden det här spänningsfältet med vad man vill se Gud välsigna, man vill Gud uppenbara sig i våra församlingar. Och sen känner man hur långt det är ändå mellan väckelseförsamlingar vi har varit och situationen i vårt land. Och det har påverkat mig ganska mycket. Jag är ändå tacksam att jag får vara med och fortsätta arbeta och skriva lite och sådär, och får resa en hel del. Det här temat som ligger på mig nu, det ligger mig oerhört varmt om hjärtat. När jag blev frälst 1962 så blev jag medlem i Edenförsamlingen i Örebro, och det var Svennos föreståndare. Han hade precis avlöst Alva Blomgren, och Alva Blomgren och Svenno var i diametrala motsatser. Det går inte att jämföra de två på samma dag, men varen hade sin funktion i Guds rike. Svenno, han var evangelisten, han var profeten. Han öppnade upp äldstekår och styrelse för oss ungdomar. Han sa, det är klart att ni som har kallelse, ni ska få vara med här. Ni är inga äldstebröder, men sitt med och lyssna. Känn själva atmosfären och väx era uppgifter tillsammans med oss. Och det satt man... Och man skulle så gärna vilja ha sagt någonting, men man fick vara tyst. Det var ju själva kontraktet man hade, så man fick lyssna. Men man gjorde upplevelser. Och jag lärde känna en form av gudstjänst där den helige ande, tyckte jag, ständigt var närvarande. Sven sa till oss när vi skulle gå ut, det var ju jag och sen kom ju Conny Söder till och vi var några stycken. Och Sven sa ofta till oss när vi skulle in på möten, då sa han, hörde ni, jag börjar och leder första sången, sen vet inte jag vad som händer. Och det vet inte du heller. Utan det gäller att vara öppen för andens närvaro och känna andens atmosfär i själva gudstjänsten. Och det kunde ju leda en på vägar som man inte hade en aning om ibland. Och jag vet hur många gånger jag satt och bävade där på det här mötet. Jag tänkte, nu säger snart Sven och du har ett ord från Herren, säger han. Och det gäller ju att ha ett ord. Och det får man ju se till. Men hela tiden den där vara med i det här spänningsfältet. Och möta Gud och längta efter Herren. Jag sitter på en av mina första gudstjänster. Och det hör jag första gången det tungotal. Och jag kommer från ett icke-kristet hem. Jag var en total gudsförnekare. Jag var, om man kanske säger det, toppidrottsman på den tiden. Och var på väg åt ett helt annat håll när Gud mötte mig. Och jag sitter och lyssnar på det tungotal. Jag tyckte det var så fantastiskt vackert. Vad är det han säger? Och så växte längtan efter att det här måste vara någonting som jag inte har hört talas om. Jag hade aldrig talat om tungotalet någon gång. Och jag skrämdes inte av det när jag hörde det första gången. Folk är så rädda för att när någon talar i tungor så ska folk skrämmas iväg. För mig var det inte så. Det kan ju vara så för någon annan, men inte för mig. Och så där upplevde jag Gud började att tala i mitt liv. Vi lämnade, jag ska snart läsa en vers och vi ska se lite grann vad Herren och vad Bibeln säger. Men låt mig bara säga, jag växte alltså in i en sorts karismatisk verklighet. Jag vet inte hur många gånger jag satt på styrelseäldstemöten och Sven, vi hade budgetförhandlingar normalt är vanligt, det hade vi kanske inte, men vi talade ekonomi i alla fall. Och Sven och säger så här, det fattas 40 000 i den här kassan. Och då tänkte man, då kommer någon och säga, då minskar vi för budgeten, säger så. Men nej, och det var så härligt att höra Sven och säga, vänner, nu tar vi tros det här. Har Herren sagt att vi ska göra det här så kommer han att hjälpa oss. Och det var 1, 2, 5, 10 gånger jag fick se hur Herren välsignade trostegen i vår församling. Kommer du på missionsfältet, jag ska stanna där kanske när jag läser Guds ord. Jag kommer till Honduras och jag lever där i en karismatisk verklighet, en underbar församling och verksamhet. Jag kommer dit för att se första gången vad det handlade om. Sen ville jag att vi skulle flytta dit och ta hand om missionen. Jag får dengue första dagarna. Och ni som har varit i tropikerna vet att det är en ganska jobbig sjukdom. Jag kan inte röra ögonen. Jag ligger och tittar rakt fram. Det värkte i hela kroppen och febern var uppåt 40 grader. Det var mottagningen i Honduras då. Då kommer en liten syster. Jag skulle ha bibelstudien på kvällen. Och så knackar hon på dörren där jag bodde. Och så säger hon att Herren har sänt mig, broder, och be för dig. För vi vill att du ska vara med på bibelstudien på kvällen. Och ni som har haft dengue, jag har haft det 2 gånger. Jag ska säga, det är en omöjlighet att gå dit på kvällen. Det kan jag tala om för, det går inte. Och jag tänkte, okej, är de sådana här i Honduras, så det tackar jag för. Så då la sina små, böjde sina knän jämte sängen, böjde sina händer på min sjuka kropp. 2 timmar senare så började jag frossa, något fruktansvärt. Och jag märker hur temperaturen sjunker. Och inom loppet av 2 timmar, kanske 3 timmar, så var febern nere i 37 grader. Och jag är med på kvällen och håller mitt bibelstudium. Det är den här karismatiska verkligheten som jag längtar tillbaka till. Och jag menar, vi måste, ska vi överhuvudtaget kunna blåsa liv i våra härliga församlingar, så måste vi tillbaka till den verklighet, som den övernaturliga verklighet som den helige ande vill ge oss i våra församlingar. Vi läser, hörni kära vänner, ifrån Moseboken, 4:e Mosebok, ett välkänt kapitel. Jag ska bara läsa några versar. 4:e Mosebok 11 från vers 24. Mose gick ut och talade om för folket vad Herren hade sagt. Och han kallade samman 70 män av de äldste i folket och lät han ställa sig runt omkring tältet. Då steg Herren ner i månskyn och talade till honom och tog av den ande som var över honom och lät den komma över de 70 äldste. Då nu anden vilade över dem började de profetera, men de gjorde det sedan inte mer. Klagomål kom senare att det var par där i läget som profeterade. De var inte med bland de här som i tältet. Då säger han så här, Mose: om ändå allt Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin ande komma över dem. Läser vi Apostlagärningarna 2, då vet vi också att det talas väldigt tydligt om att anden ska falla över söner och döttrar. Och det, vad som ska hända, det står helt enkelt: alla de ska se syner och profetera. Jag tror absolut att församlingen idag, för att vara fullt karismatisk, ska vara en församling med profeter. Den profetiska gåvan har kylts ner, den har hamnat på undantag. Och det betyder alltså att vi saknar tonen. De där som står fram och säger: jag har varit inför Herren idag och Herren säger det och det. Och Herren, och man gräver djupt i Guds hemliga rådslut. Och ni kära vänner, jag har jobbat väldigt mycket med de här frågorna i min bok nu. Och det kommer en till och det kommer upp igen, det här med den helige ande och andens roll i församlingarna. Går vi tillbaka till den första församlingen och den prägel som lades av apostlarna och den inflytande som apostlarna hade på församlingarna genom närvaron av den helige ande, så ska vi se att det gick inte länge. En bit in på andra århundradet så hade det som var typiskt för den apostoliska församlingen hade kylts ner. Nu fanns en moralistisk undervisning. Ortodoxin var viktigare under biskopen än längtan efter Jesu återkomst. Institutionaliseringen eller uppstyrningen av församlingen skedde ganska snabbt. Med Konstantin den store, början på 300-talet, och när han blev en kristen så massivt vräkte han in pengar i den kristna kyrkan. Stora katedraler köptes, fonderade pengar från staten, användes, investerades för att den nu lyxiga kyrkan skulle gå vidare. Det gjorde helt enkelt att man tappade tempo, man tappade momentum och en professionalisering av tjänsten började. Och genom att mässan blev svårare och svårare att genomföra och det skulle handhas av mera specialiserade människor, så blev det ju så att vissa fick fördelar och tjäna i mässan och i mässoffret. Det här gjorde alltså att man stängde ute det karismatiska livet. Och nu börjar ju församlingen sin enormt svåra vandring över medeltiden och reformationen och in i modern väckelserörelse. Men vi ska se, om vi tittar lite grann på historien, vi går tillbaka sen till den här texten, så ska vi se att Herren hade alltid ett folk dit han talade med. Det fanns alltid rännilar i den katolska kyrkan där Herren välsignade. Och det finns, ska vi kalla det för proteströrelser, eller rörelser som inte godkände den situation man levde i, men bevarade det andliga flödet i de här församlingarna. Vi kunde tala om rörelser som montanismen, även om en del menar att den var spårad ur, och det gjorde han säkert också. Det fanns sådana som hette Paulikan och Bogomile, Katar, Albigens, allt vad de hette. Det var proteströrelser, människor som ville leva efter Herren och som försökte återvända till den första församlingens gudstjänstliv. Vi kommer in i reformationen, radikala reformationen, där vederdöparna de visar tecken på karismatik. Det finns mycket intressant forskning om det här idag. Den här inspirationen från herrnhotrörelsen in över metodismen genom helgelserörelsen och till pingst, den är historiskt bevisad. När 1800-talet närmar sig sitt slut och helgelserörelsen hade sin styrka, då börjar man tala igen om andens dop. Andens dop, det var en kris över en krismöte man hade enligt helgelserörelsen då man nådde fram till den fulla helgelsen. Men nu ändrar man lite grann på själva betoningen och man talar nu om att det fanns en kraft. Anden, genom sitt heliga andes dop, utrustade människor till tjänst. Och nu svängde allt det här. Och man är tillbaka igen till apostoliska församlingens tid. Då börjar återigen glöden och tjäna Gud och vinna människor, den tar fart igen. Pingströrelsen upplever sig som den sista väckelserörelsen innan Jesus skulle komma. Och man har bråttom. Och det är väldigt bråttom att nå ut med evangeliet. Det har aldrig kommit så mycket evangelister över Sverige som de första 20 åren av pingströrelsens historia. Tusentals och tusentals. De översvämmade Sverige med sitt budskap. Att det fanns en möjlighet att direkt möta Gud genom en helig ande, tala ett nytt språk och ut och vara med om kraftgärningar som man inte hade sett förut. Den här rörelsen, pingströrelsen, som översvämmade och som präglades av dessa personligheter. Napoleon Bjur och många andra som levde ständiga karismatiska livet. Som slet sönder både byxknän och skor därför att man låg och bad till Gud. Idag, för att hitta tillbaka till den karismatiska gudstjänsten igen, tror jag det är viktigt för oss att återupprätta detta våldsamma intresse för bönelivet som fanns. För ur detta intresse av bön så föddes också längtan efter att vinna människor. Och missionen exploderade. Jag kommer ihåg när vi var i Chile 1900, det var slutet på 70-talet. Då hade vi besöket av Heineborg. Han hade varit i Springfield. Och han hade varit och fått en förevisning, man hade visat honom där vad riktig mission var för någonting. Då hade man tagit in honom var Zimmerman som tog in honom där, general superintendent. Och visade, så här många missionärer har vi i Assemblies of God. Vi är över 1100. Då sa Heineborg, är det alla ni har? Och han var väl röd i ansiktet, Zimmerman, för det här var lite jobbigt. Ja, sa Heineborg, vi har 800 ungefär. Ja, ja, då hade ju de med i alla fall. Men hur många medlemmar har ni, sa han till Zimmerman. Ja, vi har ungefär 1,5 miljoner. Ja, men vi har inte mer än 100 000. Så var Zimmerman tyst. Det karismatiska livet syntes överallt. I missionen, i evangelisationen, i våra gudstjänster. Överhuvudtaget i vårt gemensamma arbete. Hörrni, kära vänner, jag längtar tillbaka till den karismatiska, förstå mig, rörelsen igen. Då varje möte får vara spännande, då var en har sin givna plats och då församlingen får vara en grupp av profetmänniskor. Vi är rädda för ordet profetia, vi är rädda för ordet profet, vi har blivit rädda för ordet apostel. Till och med har vi avskaffat evangelisttjänsten. Man har sagt att evangelisten behövs inte längre och ska den behövas så måste vi, säger man, omdefiniera tjänsten. Och jag undrar, vem i all sin dag har gett oss mandat att göra det egentligen? När jag går på mina gudstjänster så känner jag behovet av profettjänsten. För jag menar, den profeten och evangelisten som ser som kan röra människor, motivera människor, tala till människor om frälsning, den behöver vi mitt i församlingen idag. Profettjänsten som gräver i Guds hemligheter, som uppenbarar genom anden vad som ska hända och vad som kan ske i människors liv. Profettjänsten som förkunnare, som vågar tala rätt ut och som vågar säga vårt samhälle, det här är vad vi står för. Vi behöver inte manipulera, bolla med termer, försöka undvika, smyga undan, utan profeten vågar vara väldigt uppriktig. Och ni kära vänner, jag tror det är dags att vi kommer tillbaka igen till den här typen av gudstjänst då vi inte vet vad som ska hända. Det var när jag kom hem från missionsfältet som jag började skriva programlappar. Och det är ingen fel i det, jag tror mig inte det. Nu ska ni inte missförstå mig. Men jag kan inte komma ifrån att ni levde i denna barnsliga tilltro till att vi lämnade över mötet till den helige ande och trodde på det. Så märkte vi att anden, han lämnade inte oss. Låt mig säga bara att idag så tror jag att vi är ganska överens om att det börjar tystna i våra led. Jag har rest en del och det är sällan jag hör ett karismatiskt nedslag i våra gudstjänster. Jag längtar efter det och jag vill säga denna frimodighet som alltid finns i väckelseförsamlingar. Det man vågar. I våra enkla möten i Honduras, då kommer ofta någon fram och säger: du, jag har en sång som jag skulle vilja sjunga, som Herren har gett mig idag. Och händer det hos oss, då får du gå och tala med föreståndaren där. Om sjunger en liten vers så får höra om man godkänner sången. Och gör han inte det får du komma tillbaka. Och det där möter vi väldigt ofta. Jag har bönämnen, jag har en upplevelse, jag har haft en syn. När jag var nyfrälst så hörde jag ofta äldste bröder trädde fram och sa: jag har haft en syn, mina kära vänner. Herren har talat med mig att jag inte kunnat sova, att Herren har varit hos mig. Ni känner igen det som har varit med längre än vad jag har varit. Men ju denna fascination av att Gud, Jesus lever ständigt i och genom våra församlingar. Det där har varit någonting som jag har verkligen saknat väldigt, väldigt mycket. Att få uppleva igen att Herren besöker oss på ett sånt speciellt sätt. Jag tror på en karismatisk församling, om ni förstår mig rätt här. Jag tror att det kanske är den enda form av församling som jag menar ska kunna ändra på läget i våra liv. Jag tror vi har så mycket goda förkunnare och teologer. Och om jag ibland talar lite nedsättande om akademiker, så gör jag det utifrån mitt eget perspektiv. Jag menar ingen fel på studier, tvärtom, jag älskar studier. Men ibland har vi hamnat i våra möten att det är viss grupp som ska ha tolkningsrätt på. Dels på det profetiska budskapet. Om man känner att man vill föra fram ett budskap, så är det återigen samma, så du får gå till föreståndaren. Eller som det var på predikantveckan sist, det var någon som hade budskap, gick fram: nej, det har vi inte plats för idag. Är du här imorgon? Ja, då kan du ta fram det då så. Vi är där idag. Jag fick lära mig, och det fick du också göra, att inga välsignelser kommer per automatik. Utan den kommer ofta efter gediget arbete. Och ofta får vi kämpa. Vi har haft dålig ekonomi sedan jag var på missionsfältet. Jag vet, när vi jobbade i Spanien så fick vi kvartalsunderhåll. Och då blev det ofta så att när sista veckan kom, ja, då hade vi inga pengar. Så många veckor satt vi åt kålsoppa med lite bröd i, eller sådana här rostade brödbitar och kanske något ägg. Det gjorde vi ofta. Vi hade inga pengar. När jag började församlingsarbetet så var det inte min första fråga: vad får jag betalt? Kan ni ge? Ja, men då går jag nog till församlingen, för de ger mig 300 kronor mer. Jag fick aldrig ställa den frågan. För det behövdes inte. Vi avgick och började församlingen. Då var vi skyldiga 5000 kronor. Hon var nyutbildad lärare. Jag hade 400 kronor i lön i församlingen. Men sen allt var över. Det var som Tullins skor. Ni vet, jag har hört om Henning Tullin. När han lämnade stadskyrkan, så hade han en skuld också, tror jag, var på 5000. Man hade hård i skorna. Han hade sämre skor än vad jag hade. Men så säger han: när året hade gått och när tiden hade gått, så hade Herren välsignat mig. Hör ni, kära vänner, i den karismatiska församlingen så är det ingen skillnad egentligen på präster och lekmän. Vi måste tillbaka igen till det här att vi måste återuppväcka lekmannafolket. Det får inte bli så att vi lämnar över allting till en mycket mer välutbildad grupp. De är med och de får vara med. Men det är lekmännen som vi måste återuppliva igen. Vilka var det som startade vår pingströrelse? Jag kommer ihåg, jag berättade vid ett bord här när jag var i Göteborg på Bibelskolan 1963. Då så Aron Andersson från Malmö där, Holke Torell, Harald Gustafsson och så några till. Det var en väldigt intressant upplevelse på Bibelskolan, det vi mötte Gud tillsammans. Och jag tänkte tillbaka på den här tiden, det vi tillsammans gjorde upplevelser. Jag gick in till Helge Lundberg och jag berättade, och han berättade för mig om sitt böneliv, och jag fick lära av honom. Och det sitter vi enkla evangelister, det var 150 stycken då på den tiden, i upplever, vi sitter och tar emot undervisningen från Harald om den karismatiska gudstjänsten. Allt det här berikade oss ungdomar. Tiden, vi måste vara med igen, och ni som har varit med länge, ta det här på allvar. Jag tror det är en jätteviktig tid vi lever i. Och jag tror de här samlingarna vi har, de kommer att sprida det som ringar på vattnet. Jag är övertygad om det. Man får lyssna på nu på Facebook, och det ligger ute här och där. Och folk kommer att säga, jaha, är det där de håller på med? Ja, men det kanske vore någonting för oss. Jag säger på att om några år så samlar vi inte 100, 150, vi är 2, 3, 4, 500. För hungern efter den karismatiska verkligheten är så stor, mina kära vänner. Och jag tror att det här måste prägla oss. Jag tänker på missionen som lever oss. Och jag brukar ibland tala om karismatisk mission. Idag är det väldigt vanligt att jobba diakonalt. Och det är inget fel, som ni förstår. Men den karismatiska verkligheten, då Gud... Amerikanerna, jag lyssnade en som heter en känd missionsledare i USA, han heter Carpenter. Han var ledare för missionärsundervisningen i Springfield. Och han var på besök i vår församling, jag satt och pratade med honom en hel del. Du, sa han, det viktigaste för oss på missionsfältet, det är att anden verkar genom missionärerna. Det är inte viktigt hur stora projekt vi gör. Det är inte viktigt hur många människor, många magar vi kan fylla. Utan det är viktigt, verka den helige ande genom ditt missionsprojekt. Och därför menar jag, det är viktigt för oss att även karismatiken finns i missionen. Och det här överraskningsmomentet, det här kommer till, jag ska berätta en händelse som var ganska intressant. Och jag har en hel del som eventuellt kommer ut med en annan bok. Jag var på besök i en utpost i Honduras. En enkel bror fanns där som föreståndare. Och när jag hade hållit mitt bibelstudium så skulle jag åka därifrån. Det var mitt ute i bananskogarna. Då säger han så här. Du, säger han, jag vill att du ska börja knä här, säger han. Jag känner på mig att vi ska be till Gud för dig. Och det var enda gången. Jag aldrig varit med om det förut. Så jag böjde knä där och kom äldste med alla händerna på och bad om mitt beskydd. Tar bilen och åker genom bananfältet. Det var en tropisk natt. Kommer in i stan San Pedro Sula. Och då hör jag en skott. Det smäller. Och jag går av bilen, tror att det var punkteringen på däcket, och jag hamnar mitt i korselden mellan grilla och militär. Precis i skotten, så det bara ryker över bilen. Och en dör och en var döende. Och då tänkte jag så här. Den helige ande var före. Han var före och skyddade mig. Så jag menar, jag kände att det var Herren med, och jag kände just det här att vi får räkna med Herren i vår mission är väldigt viktigt. Jag lärde känna en socialchef i Honduras. Mycket fin bror. Vi gjorde ett stort byggnadsprojekt. Återuppbyggde en by för 10 000 människor och med vatten och allt. Och han sa till mig, kan inte du följa med på min brors doktors disputation på lördag? För då ska han disputera. Ja, jag sa, det kan jag göra. Så. Vi bestämde att vi skulle träffas i huvudstaden på ett speciellt hotell. Jag sa, jag bor på det och det numret. Okej, så. Han kommer. Och jag väntar på honom. Han kom aldrig. Och jag tänkte, vad ska jag göra för att åka hem? Jag åkte hem. Då ringer borgmästaren från San Pedro Sula, en stor stad på 500 000. Ringer mig, har du sett han och han? Nej, han skulle komma dit, men han kom aldrig. Han hade studerat sociologi på Kuba, så den hemliga polisen hade vakat över honom. Så när han går ut hade man tagit honom. Man hade torterat honom. Han hade alltså dragit ut varenda nagel på ena handen. Man böjde armbågarna bakåt så här. Och torterade honom. Och så sköt man honom i huvudet med en 38. Jag tänkte så här. Hade jag följt med det? Hade jag inte varit skyddad av den heliga anden? Så har jag åkt dit jag också. Men jag var inne där. Jag väntade på honom inomhus. Nu hör det märkligt att jag hade nummer 615 och han hade 616. Men visste inte om att jag var där, för den hemliga polisen hade inte meddelat. Så här var det många gånger. Herren beskyddade oss. Jag kallar för karismatisk mission. När Herren helige ande vakar över sina underbara sändare. Lite, jag ska inte hålla på all för länge, men lite till. Jag tror på husförsamlingen. Inte husförsamlingsrörelsen, det är inte det jag talar om. Den första församlingen, den karismatiska församlingen, det var husförsamlingen. Och det pågår just nu en underbar forskning om det här. Så det går att läsa om ni vill. Jag tänker på de här små församlingarna, det var ju inte mer än 25-30 medlemmar. Då fanns ju massor i Korinth, i Jerusalem och överallt. De blev inte stora. Men i de här små församlingarna, där brann den helige ande och där växte medlemmarna och där putsade man på de helige andes gåvor. Och det var därifrån de gick vidare. Det fanns inga jätteförsamlingar. Så när man i Ping säger att du får inte bli församling förrän det är 25 stycken, har man gått över vad man gjorde på den tiden. Och vem har gett oss mandat att begränsa? Så jag tror det här är väldigt viktigt för oss. Och den lilla gruppen, läs häftet från 1917 och Berlindeklarationen och Berlinmötet, så tar man upp det här. Vikten av att samlas i de små grupperna. Den här karismatiska gudstjänsten, det var en gudstjänst för var och en. Alla hade del i gudstjänsten. Och här tror jag vi måste vara vakna på att vi får inte toppstyra våra gudstjänster allt för mycket. Vi måste öppna upp för dem som vill vara med och tjäna i församlingen. Och det kanske inte alltid är vad du vill säga och höra. Men de finns där och de måste få vara med. Och Paulus talar ju om det här. Var en kommer till församling med sin gåva. Uppenbarelse kanske. Förmaningens ord eller någonting. När Barat blev andedöpt. Och när jag läste om det här i hans biografi. Han gick igenom två faser. Det ska man tala om den första fasen om någonting var helgelserörelsens fas. Där han blir, kommer i ett enormt tillstånd. Salig, underbar, men han talar inte tungor. Så du säger bara att det här var inte Anders dop, säger han. Han var i USA då. Han har gjort det för att samla in pengar till Hakonborgen. Men han skickar ett brev hem till sin hustru och säger det kommer inte in några pengar. Det går inte. Det är nämligen så att jag har hört från väster att Gud verkar på västkusten. Och så uppträdde alltså en brevkommunikation mellan Azusa Street och Barrat. Och Barrat, de uppmuntrar honom, ge inte upp Barrat. Du är nära andens dop och han blir förtvivlad. Och så på ett litet möte i New York så ber han någon lägga händerna på honom. Och han möts av denna helige ande. Och nu snurrar det till för Barrat. För denna mäktiga och härliga, nej, mäktig, men härliga broder, musiker som han var, vi studerade för Grivon, så du som vet, ja. Mycket duktig musiker. Han glider ner mot golvet. Kan inte hålla sig vid bordet, han glider sakta ner. Och så börjar han sjunga i anden. Och det lirar han, säger i sin bok, jag har aldrig hört den här sången förr. Och jag förstår inte att det var en sån vacker röst. Och det låg han och sjöng i anden. Läser man forskning om Azusa Street så är det en sak som framstår framför allt. Det som imponerade på folket, det var kanske inte så mycket tungotalet, utan det var sången i anden. Det var journalister som kom dit och lyssnade. De har aldrig hört så ljuvlig musik någon gång. Hör ni kära vänner, Gud vill att våra gudstjänster och möten ska komma tillbaka till dem där de hör hemma. Vi får inte vara rädda, hörni, när Gud uppenbarar sin kraft över oss. Vi får inte titta snett om det är någon som börjar sjunga anden. Vi får inte vara rädda. Man brukar tala om att det var ju en skrattväckelse för ett tag sedan. Nej, jag ska inte gå in på den. Men det fanns någonting under helgesrörelsen. Man kallade det för holy laughter. Det heliga skratt. Och det var vanligt att man kom i anden. Så började man att skratta. Och jag tror det är ett Herrens instrument att få människor att slappna av. och lösa knutar kanske i det psykiska livet och så vidare. Men de var där. Och helgesrörelsen talar ofta om att bli slain in the spirit. Man sjönk till golvet och man kved under syndaren. Det var deras gudstjänster. Och jag tror än igen, kära vänner, att det kan återupprättas. Jag tror vi är alldeles för lätta när vi talar om frälsen. Kom fram och lämna åt Gud och fräls och så vidare. Det finns faktiskt någonting annat också. Jag har en bok hemma. Och jag har väl med den här med mig. Tror jag. Och det finns nämligen en bok som en pastors skrift som man ger ut i samling som heter Encouragement. Och den boken är väldigt intressant. Det kan ni gå in och läsa på nätet. Gå in på AG:s hemsida så kan ni få läsa varenda en av dem. I alla fall 1900, ja, det var det kanske bara på 20-talet förresten. Då kom det ett häfte om pingströrelsens i USA. Och där tog han upp annat en dag i Azusa Street. Och den som skrev det här under, det var Stanley Horton. Ni som har hört talas om honom. Och hans farfar, eller morfar, Fisher, var med på det mötet. Och när man läser om det här, så man blir oerhört. Det är så långt ifrån våra gudstjänster, kära vänner, så det är inte klokt. Och vi kanske inte ska likna dem igen. Jag tror inte vi klarar det. Vi klarar inte att börja 10 på morgonen och sluta 12 på natten. Det rår vi inte på. Och jag menar, det där mötena som var där Gud verkade, det var ju mäktiga historier. Jag skulle vilja säga igen, kära vänner, låt oss gå tillbaka till vårt ursprung. När man talar om i vissa sammanhang i vår rörelse, vi ska inte uppehålla oss med det förgångna, med historien. Vi ska se framåt. Då lurar de oss. Och vi blir historielösa. Vi tappar själv förbindelse med vårt ursprung. Det är genom att ha kontakt med ursprung som vi vet var vi är på väg. Det är ju bara så. Och gör man tvärtom, då blir det fel. Kära vänner, jag i tillfället så var jag nere på stället. Vi sparar ju all korrespondens vi har i vår församling. Och allt finns förvarat. Brev, missionsbrev överhuvudtaget. Och jag får tag i ett brev när jag sitter där. Och det var från den som heter Elisabeth Godban. Jag vet inte om ni känner henne. Hon var grundare av Pingstkyrkan Elim. Missionär i Brasilien. Och så skriver hon hem till Elimförsamlingen. Och det var egentligen bara tre saker som kom fram där. Hon skriver om att nu har vi bett för vad det var 35 stycken där nere i Amazonas någonstans. Där nere långt ner. Vi åkte båt dit, en konstig båt. Och sen så la vi till vid den stan där. Och det hade vi en dags möten. Och det blev 36, 55 av vad det var andedöpta. Och sen så var det något annat. Och sen skickade man brevet hem. Det var rapporter man skickade. Idag skickar man rapport. Säger: nu har vi slutat jordbruksprojektet. Vi har 15 kor och 3 hästar. Och nu drar vi vidare. Nu skämtar jag lite igen. Ta det inte allvarligt. Men förstår ni, jag längtar tillbaka till det här. Gud, uppenbara din kraft igen. Och låt oss inte vara rädda när han talar till oss. Utan låt oss ställa oss till hans förfogande. För jag tror att det kommer en tid då han kommer bryta nya fåror i det här. Han kommer aldrig acceptera att vi vänder honom ryggen. Utan jag tror att den dagen är nära då Herren ska visa oss en ny väg där vi ska vandra tillsammans. Herre, vi tackar dig och vi prisar dig att vi får tillhöra dig, Herre. Vi tackar dig att du får vara den som leder vår verksamhet. Helig ande, sänkta över församlingar. Herre, tänd elden i predikanter. Låt det flamma upp igen, Herre. Gode Gud, låt oss inte manipulera texter och låt oss inte vara rädda, utan låt oss träda fram, Herre, och du ger oss ett budskap. Vi får vara profeter, vi får föra budskapet vidare. Herre, hjälp oss du i Jesu namn. Amen. Halleluja. Shaka halamantia. Dorri de bigidi chindio. Shaburo lo baralala. Ära var ditt namn, Herre. Gode Gud, Jesus. Vi prisar dig. Far i himlen. Tack och lov. Halleluja, Jesus. Jesus, Jesus. Halleluja, vi prisar dig. Far i himlen, Herre. Halleluja. Tack Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. På riggrig i kidar hala bodologo di chamarala gandi alla matarandi. Halleluja, amen. Halleluja, gode Gud, Herre. Halleluja. Halleluja. Låt mig lägga till en sak som jag glömde. Efter alla år på missionsfältet, jag har rest Sydamerika upp och ner många gånger och besökt och talat och haft seminarier. När vi kom ut till Honduras 1979 var det väl. Då talade man om att det fanns kanske 4-5% pingstvänner i Centralamerika. Då talar jag alltså om Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panama, Costa Rica och alla de här länderna. Vi hade besök, och det här är intressant. Vi hade besök av en broder för några veckor sedan. Han ledde en del av våra projekt i Honduras. Vi hjälpte honom över till USA, han studerade teologi. Han hamnade i en radioevangelisttjänst. Och kanske den kändaste radioevangelisten i Sydamerika då. Och nu berättar han, han har varit i Mellanamerika och rest runt där. Han sa, jag ljuger inte om jag talar om det, att i Honduras så är det min 20% som är frälsta. Och det finns byar, sa han, som det finns kanske nästan inte en ofrälst. Du har Guatemala till exempel, du har hela Centralamerika. Och han kommer hem till Honduras och han är förvånad vad Gud gör. Och så brinner det i alla knutar just nu. Och det här är märkligt det som sker, ska jag tala om för er. Och när man ser det här, vi var i får jag ta det här också? Ja. Vi var i en ecclesia i La Paz och såg den jättestora församlingen, 20 000 medlemmar. Vi kommer in där på ett möte, bara för att tala om karismatisk gudstjänst. Vi kommer in på ett möte, för det första var det svårt att komma dit. La Paz, 4 000 meter och gå där. Man tar 10 steg i taget och så frustrar man och så tar man 10 till. Vi kom dit in och församlingen börjar fyllas. Det sitter indiankvinnan jämter byrådirektören eller tjänstemannen. Det var ambassadörtjänstemän som var frälsta. Det var från UD i Bolivia. Och det fanns höga tjänstemän där här, på olika instanser. De satt där. Så kommer vi och kyrkan fylls. Och så börjar andan att verka. Man sjunger en sång och så står man upp. Och så känner vi i anden att nu händer någonting som vi inte har varit med om. Och så börjar ungdomarna gå fram på plattformen. Och så börjar man där och står inför här och så börjar man dansa inför Jesus. Och så ser man den enkla indiankvinnan med smutsiga kläder krama om den där finklädda herren från kanske från nu. Och de kramar varandra. Och de välsignar varandra därifrån. Och det känner vi en gemenskap som jag aldrig har känt någon gång. Och ni vänner, det är dags att uppleva det för oss också. Amen.
Tack Nils Olof för vad du har delat. Jag vill bara göra några pålysningar innan vi fortsätter med samtal. Jag tänker mig att vi kan ha en liten bensträckare vid 15:30 ungefär. Vi kommer att ha sångövning här klockan 17. Sten-Ove kommer att hjälpa oss att vara sångledare. Vi ska göra sång- och vittnesbördsmöte ikväll klockan 17. Och 17:30 så äter vi kvällsmat. Och sen 19 så börjar mötet. Det som tiderna ser ut här under eftermiddagen kvällen. Jag tänker också på nu när vi samtalar. Tycker ni att det är bra att vi har en tidsbegränsning så att vi har 10 minuter var och en, eller? Ja, säger Ingmarie. Ja, 10 minuter i alla fall så att man har lite möjlighet och tid på sig att... Ja, precis. Ja, vi är öppna, vi vill vara öppna för det. Tack och lov. Ja... Är det okej att jag försöker att se vilka som anmäler sig och titta på klockan och sådär? Ja, vi är inte fler utan vi kan ta det så enkelt, va? I så fall så ska vi övergå till ett samtal. I detta som Nils Olof har berört och som jag tror vi känner ligger på allas våra hjärtan. Tack och lov, halleluja. Ja, ordet är fritt.
Med respekt för den här härliga församlingen, kunnandet, så är det en fråga som hänger i luften för mig. Du kanske kan svara, Nils-Olof. Det är så att jag har gjort något radioprogram om den svarta pingströrelsen i Amerika, USA. Och vi gick tillbaka till 1800-talet och fick då klart för oss att den är större, tre gånger så stor som Semmer. Jag bara, min fråga är att under tiden här så fanns det ju, vad ska man säga, rasmotsättningar. De vita ville ju inte att de svarta skulle vara med. Vi vet att Simon fick sitta ute när det var bibelstudium med en av de stora ledarna. Han fick inte vara i lokalen. Och så kommer då den här väckelsen. Rasdiskriminering fortsätter. Och Gud går fram. Och mest i den svarta pingströrelsen. Den är alltså 6,5 miljoner eller någonting idag. Och de andra är 2,5-3. Stämmer det? Mm. Och då är min fråga så här. Att samtidigt som Gud går fram då. Bland de vita och så har strid. Så pågår en rasdiskriminering. Eller hur? Och den pågår ju ända in i modern tid. Nästan på 60-talet. Och så döper folk... Eller döper Gud i helig ande på Assoastrit. Och då tänker jag så här, hur är det möjligt att under den tiden som anden faller så rasdiskriminerar man de svarta? Vad säger Gud där, har jag frågat mig. Och ni kanske vet, men den som hjälpte till att bryta rasbarriären var ingen mindre än Elvis Presley. Många kanske är förvånade, eller hur? Det var ju så att hans familj, de var ju pingstvänner. Reste runt och sjöng och hade möten. Men Elvis, han sprang över till den svarta kyrkan och hämtade musiken där. Det är inte många som vet, men så var det. Och vad Martin Luther betydde med utbildning och sånt för svarta, det har vi inte talat så mycket om. Jag ställer bara frågan, Nils-Olof. Hur du ser på det här. Att det är möjligt att samtidigt som Gud går fram och döper i anden. På Assoastrit som vi talar mycket om. Och den svarta väckelsen växer. Pingstväckelsen. Mycket snabbare. Och att det var möjligt att bli döpt i anden eller ledarna. När de var rasdiskriminerade. Ge mig ett svar på det. För tack.
Jag kan väl säga så, efter 12 år i USA som jag bodde i södern i Bibelbältet, så är inte rasdiskriminering borta i pingförsamlingar fortfarande. Jag vet när O.J. hette han Simpson, vad hette han, en fotbollsspelare. Vi flyttade till USA då var det domstol och man jagade honom och så vidare. Och jag vet vita som sa till, vi skulle flytta in och då sa det någon så här, man bara fick hugga huvudet den här killen och så här va. Vi hade två barn med oss till USA. De är båda, en av flickan är från Chile, det är adopterade barn, chilenskt ursprung, den andra är en honduranskt ursprung. De blev klart diskriminerade i sin församling, fick inga kontakter överhuvudtaget. Det gick inte, tyvärr. Så jag förstår frågan. Nu är det olika, nu finns det församling. Och jag vill säga så här, kanske att den karismatiska gruppen, nu talar vi om karismatisk grupp, de har nog mer, hade lättare för att ta in de svarta än vad den traditionella svenska pingströrelsen har haft. Men det mjukas ju upp nu och så. Sen är frågan om hur Gud kunde välsigna dem. Ja, det är en väldigt svår fråga. Jag tror att han välsignar ju bara det längtande hjärtat. Han döper inte församlingar i helig ande. Han döper individer. Har de en rent förhållande med Gud och kanske inte är perfekta, så vet Herren om det. Så att den frågan är väldigt svår att besvara egentligen. Utan Gud gör inga misstag. Utan döper han i den helige ande, så måste jag säga, så vet han vad han gör. Den svarta pingströrelsen i USA som vi talas om, den är ju väldigt stor. Assemblies har ju gått framåt enormt. Det är den världens största pingströrelse med ungefär 35 miljoner medlemmar om man slår ut över hela världen. Och det är alltså en våldsam stor apparat i det frågan om. Så den är, och vad jag tycker, men vad jag märker, och som jag också skriver om, att även inom Assemblies of God så går det tillbaka. Det finns fyra olika falanger inom Assemblies. Man kan tala om evangelikala falangen, man kan tala om den karismatiska, man kan tala om den traditionella, och den fjärde kommer jag inte ihåg riktigt. Jag tror det är någon nytänkargrupp. Men en religionssociolog som heter Margaret Paloma har skrivit en ny bok där hon säger sig att genom, och lyssna ganska noga, genom institutionaliseringen och formaliseringen av rörelsen så går karismatiken tillbaka. Man döper mycket mindre folk idag i den heliga ande. Man döper mindre folk blir medlemmar. Det är inte samma skjuts. Däremot finns det 80 000 karismatiska församlingar. Hur ni än vill se på det så finns det av olika slag som går framåt med stor kraft i USA. Men det där är din fråga. Vad sitter han? Josef. Ja, det är alltså, jag kan inte svara annat på att Gud döper individer och han gör det. Han möter längtande människor. Det är vad jag tror.
Jag ska berätta en märklig upplevelse som jag hade. Det var så här, när jag var 16 år gammal så blev jag fylld av den helige ande och erfor ihop med det en kallelse. Den blev i varje fall väldigt tydlig för mig. Den märktes på det sättet att jag ville gå och lägga mina händer på kompisar som inte hade gjort den här erfarenheten tidigare. Jag var i Filadelfiakyrkan i Lammhult. Jag var 16 år. Sen blev jag lite stor i korken. Trodde att jag var någonting efter ett tag. Högmodig. Och då, rätt vad det var, så tog Gud sin hand ifrån mig. Så går det till. Så när jag skulle avlägga ett vittnesbörd, fast jag inte längre läste min bibel eller bad eller hade någon relation till Gud, så stängde han munnen på mig. Det var så att det fanns evangelister på plats som tyckte att jag skulle avlägga ett vittnesbörd och sa, du kan gå fram till mikrofonen och berätta något. Och vet ni, jag kunde inte säga ett ord, utan käkarna låstes på mig. Och jag förstod ju att det var Gud som gjorde detta, för det var en helt märklig upplevelse. Sen stammade jag fram någonting, jag vet inte vad jag sa, men jag sa något och så gick jag därifrån och så träffade jag min bästa kompis som fanns där också i det var ett tältmöte. Siv och Robert Pilén var där och hade tältmöten. Då sa jag till honom att nu lämnar jag Gud och jag kommer inte tillbaka mera till honom, utan nu är det farväl med det. För det var ju det att jag gillade ju inte det sättet på vilket Gud behandlade mig då. Utan tyckte att så där kan man väl inte göra med mig. Men det kunde han ju, och det hade han ju rätt att göra också. Sen går det en tid och 1967, vi kommer fram till sexdagarskriget, va? Ja, var det i juni eller maj eller? Juni, ja. Då står jag vid arbetsbänken på en fabrik som heter Addo Möbler och sätter ihop hutschar. Och jag är en avfälling. Jag har ingen kontakt med Gud. Men så går det ut i radion. Radion står på. Och jag svor ju och jag hade snus inne, minns jag, under läppen där. Och jag blev så tagen av detta när jag hörde på radion. Och när det blev sagt att nu har Israel gått in i Jerusalem. Jag minns inte riktigt sagt hur de sa det hela på, va. då föll Guds ande över mig. I mitt avfälliga tillstånd, hör nu vad som hände. Och jag blev så rädd och så påverkad. Jag tänkte, jag kan ju inte börja tala i tungor här. Jag är ju en avfälling. Och här står jag. Och det var ju inte länge sedan jag svor. Och det var ju, jag menar, det var, jag höll ju på med det här livet som jag levde då, va. Så jag springer ut på toaletten och tvingar tillbaka detta som ville komma fram. Men i och med att jag gjorde det och stängde det eller locket på. När jag är säker på att hade jag låtit tungotalet bryta ut där, så hade jag blivit frälst igen på stubben alltså. Och hade varit tillbaka i kallelsen på en gång. Men jag stängde, jag gick in på toaletten och tvingade tillbaka detta. Jag vill inte tala i tungor, jag vill ju inte ha med Gud att göra. Men jag blev så påverkad av det som hände där nere i Israel, just då i Jerusalem. Så jag tänkte, Jesus kommer nu. Och då föll Guds ande över mig alltså. Från och med det så började jag få självmordstankar. Så till den grad så i mars månad sedan 1968 så försökte jag ta livet av mig. Samme Gud var där i bilen då. När jag skulle vid Hoks herrgård skulle svänga över på fel sida och krocka med långtradaren som jag bestämde. Där kommer den ju, det blir helt perfekt nu alltså. Jag satt på Stadshotellet i Jönköping och tog mig därifrån vid 10:30 på kvällen ungefär. Och så åkte jag neråt mot Lammhult där jag bodde och hade bestämt mig för att nu ska det hända. Så när jag tar tag i ratten i syfte att vrida den över på fel sida, då var Gud där. Samme Gud som var i tältmötet och stängde min mun, han låste ratten. Hur jag än tog i så kunde jag inte röra ratten. Jag kunde inte vrida ratten alltså. För en långtradaren hade gått förbi. Och i samma stund som långtradaren gick förbi mig alltså uppåt och jag var på väg ner, så säger Gud, Sigvard, jag har ju en uppgift för dig. Så går det till.
Jag känner bara att jag vill tacka Gud först. Tack Herre för det här som Sigvard berättade för oss. Herre, vi prisar dig att du verkar i enskilda människors liv idag. Tack Herre för detta vittnesbörd om ditt oerhörda intresse, din makt och dina möjligheter, Herre. Herre, du ser hur det griper tag i oss och mig och hur jag känner mig skakad av det, Herre. Herre, vi tackar dig för din närvaro. Halleluja. Tack, Herre. Amen. Gud är verklig. Gud är verklig och han gör verkliga under. Amen. Jag vet inte hur ni hade det, men det här det tog tag i mig. Jag måste bara få säga det och liksom bara stanna inför det, för att gjorde inte det med er också? När Gud gör någonting, då vet man att det är Gud som gör någonting. Eller hur? Man behöver inte fundera så värst mycket över det. Det som jag hade anmält mig för, Leif, det är så här. När jag lyssnar till dig, Nils-Olof, så finns det någonting som framstår som väldigt klart. Det är det att du har en stark passion för och en stark längtan efter den heliga andes gåvor. Den karismatiska dimensionen, det är väl rätt uppenbart att det är Det är en längtan som blir större än orden som vi hör. Jag har läst också din bok Anden och vi har beslutat under en lång och eftertänksam tid sedan i januari. Jag köpte den av dig. Och det är också det bestående intrycket. Här är en människa som verkligen har passion för och längtar på ett kraftfullt sätt efter dessa ting. Alltså. Och jag har tänkt en del på dig och jag har faktiskt tänkt innan jag kom hit att jag ska nog ställa följande fråga till Nils Olof när han ska inleda det här samtalet. Och det är följande. Kan du ge ett vittnesbörd? Hur hanterar du denna längtan, denna passion i er vardag hemma i Örebro nu i den situation som du och ni lever i? För jag tror att det kanske kan vara värdefullt för oss andra som också lever vardagsliv i situationer som är annorlunda än optimala. Så det är min fråga till dig.
Ja, men jag säger så här att den här frågan lever jag med ständigt. Den ligger över mig dag och natt. Och Kristina vet, jag har ju pratat mycket med henne och vi, tillsammans så har vi tjänat Gud så många år. Och det har inte alltid varit lätt, ska ni veta. Det har varit tider då vi har känt nästan hotade för att vi har arbetat som vi har gjort. Ibland känner man att man skulle ge upp, därför att dels i ens eget liv vill man ju se mycket mer av det här. Det får inte bli så att man blir någon form av predikant som vet hur man ska lägga orden för att folk ska ta emot det här. Men jag menar, det var tider då Kristina och jag kände att nu är vi marginaliserade. Nu är det slut för oss. Man kom till och med hem hos oss i Florida. Och en mycket känd bror som jag inte ska nämna här kommer in rusande och riktigt vräker sig över mig. Och säger att du ska inte hålla på och skriva sina smörja hemma om samfundsfrågan. Den har vi löst och du ska se att vi får rätt. Och så känner man det här att man vill så gärna. Men jag lever i det här. Låt mig bara nämna någon sak så ni förstår där, vad vi upplever, Kristina och jag. Herren kallade mig till tjänst på Södra kyrkogården i Örebro. Det finns ju bättre platser att möta Gud på än den, men det var faktiskt där jag mötte Gud. Jag sitter och läser Florence Nightingales bok om hennes tjänst i Ryssland. Och så börjar Gud att tala till mig via gravstenarna där. Och jag hör liksom att du ser hur många som här kanske är ofrälsta som aldrig hört, och nu vill jag kalla dig till tjänst. Jag rusar hem och jag blir fullständigt uppskärrad. Jag rusar hem till Lars-Erik Jansson och jag säger: Lars-Erik, du, det här har jag varit med om, hör du. Jag känner att Gud har kallat mig. Hur kommer jag ut på missionsfält och vad kostar det? Vad ska jag göra för någonting? Hur fort kan jag komma ut, tror du? Då förstod han att jag var så uppskärrad, så nu sitter du och nu lugnar du ner dig. Och sa han, är det du har Gud kallat dig, så kommer han att kalla dig igen. Och det gjorde han. När det här blev klart och jag träffade Kristina, så var jag i Revingehed och gjorde en sån där vapenfri tjänstgöring. Och där så känner jag så här, hade vi förlovat oss? Nej, det hade vi inte gjort. Det var halva ihop ett år kanske. Då känner jag, jag måste skriva hem och tala om för henne att jag har missionskallelse. Så i kylan, i Revingehed, mitt i vintern, går jag ut och böjer mina knä vid en stubbe där. Kallt var det, fruktansvärt kallt. Och så ber jag: Herre, hjälp mig. Och så skriver jag mitt brev och så skickar det på posten. Samma kväll och samma dag skriver Kristina ett liknande brev. Vi har båda två bevarade. Det hon säger: om inte du har missionskalle så bryter vi. Vi fortsätter inte längre. Och på det här sättet växte vi samman i en gemensam kallelse. Och Gud har bekräftat vår tjänst gång efter annan. När vi kom hem innan vi åkte ut till USA, då hade vi ingen som vi var utkallade av Hasse Olofsson då, ville att vi skulle komma ut och jobba med Suna Andersson. Och vi hade inget underhåll. Det här går aldrig, tänkte jag. Det blir inga av det här. Så hände följande. Tre familjer ger 1 miljon kronor till våran tjänst. Det här ska täcka, och vi visste inte vilka det var. Och det här ska täcka 3 år i tjänst i USA. Och på det här sättet kommer vi ut. Och vi har förstått, Kristina och jag, att vi lever i en speciell, ska vi kalla en speciell kallelse. Och det har gått upp och det har gått ner. Det kan jag säga rent ut till dig, Bo Christer. Men ändå har vi sett hur Gud har välsignat och varit med oss. Vi har sett, som jag berättade om här, det var tider i Honduras då de skruvade bort däcken, muttrarna, för att köra, att vi skulle köra ihjäl, och Gud beskyddade oss. Jag åkte med Agnestrand en gång upp i bergen. Det var en dimmig dag. Halva vägen hade ramlat ner i stort stup. Vi såg det sista så under klara livhanken vi hade kunnat dött. Och Gud har bevarat det här. Men vi känner, Kristina och jag, att vi lever ändå i den här kallelsen. Och vi känner tillfredsställelse, vi känner glädje i alla våra tillkortakommanden. Men jag vill säga det, Bo Christer, ibland är det jobbigt. Jobbigt är för att man känner att idag så är vi marginaliserade. Jag säger inte att jag har läst mycket, men jag har läst en hel del. Men aldrig skulle någon kalla mig och tala på pastorsutbildningen. Även om jag tycker jag borde kvalificera och ha rätt att göra. Ingen skulle göra det. Men jag känner ändå att jag vill vara i Guds vilja, vi får tjäna Gud. Och jag känner att den här gemenskapen som jag har här, den hjälper mig att gå vidare. Och jag är jätteglad på Krist att du är med. Väldigt glad alltså. Därför att jag vet vad du tillför den här gruppen. Och jag tror att vi tillsammans kommer att se hur Gud kommer bara låta den här växa igen. Om några år är vi 500 här, var så säkra på det. Ja, jag tror det. Gud välsigna er. Ja, jag vet inte om det var något svar, men det kanske då.
Ja, alltså, jag tycker att det här är som en kärnfrågan. För får vi inte uppleva här ute? Ursäkta. När jag gick hemma så funderade jag runt det här temat, den karismatiska gudstjänsten. Och så, när mina tankar gick där, så var det första jag började tänka på. I en karismatisk gudstjänst, visst måste nådegåvorna få vara i funktion. För får de inte vara i funktion, då har vi ju tappat karismatiken. Vinnie Lewis, han berättade ju en gång, jag tror jag var på Nyhem, jag hörde honom. När han sitter och förbereder inför gudstjänsten där, så säger den heliga ande åt honom: hörru, får jag plats i gudstjänsten? Ja visst, säger han, du får komma när du vill. Så börjar gudstjänsten, han liksom hälsar välkommen, och då säger den heliga ande: här är jag. Kan jag komma till tals nu? Nej, men det passar inte nu. Du måste vänta till senare då inbjudan och sånt där ska komma. Så han föreslår sången där och liksom sätter sig ner. Och den heliga ande börjar säga: jag behöver få komma till tals här. Så de har en diskussion där. Så när sången, om jag fattar rätt, så när sången var slut, så då hade han gett sig. Så han kommer upp där och då, så hade den heliga ande sagt: säg åt kvinnan där uppe på läktaren, hon behöver inte begå självmord. Så han bara stiger fram, pekar dit upp och säger: du där, du behöver inte begå självmord. Sen fortsätter han gudstjänsten som vanligt. Efter gudstjänsten så kommer en kvinna som han inte kände igen och säger: hörru du, hur kunde du veta om det där? Och då, sen så börjar hon att berätta att hennes far hade begått självmord när han var 50 år. Hennes bror gjorde det när han blev 50 år. Och nu hade hon nått upp den åldern. Och nu hade hon tagit tunnelbanan för att åka till och skulle hoppa från en av broarna där i London för att ta sitt liv. Och då möter hon en kvinna som ger henne en traktat och bjuder in henne till gudstjänsten. Och när hon sitter där så säger han: du åt mig, du behöver inte begå självmord. Och där fick de be för henne och befria henne från den här självmordsanden, och människan blev fri. Vi behöver det här. Den karismatiska gudstjänsten. Det andra som är, för det står ju i första Korinthierbrevet där i 14 kapitel vers 26. När ni kommer tillsammans har alla någonting att meddela. Då är vi inne på det där du har sagt, Nils Olof, så fint. Att det här är ju inte någonting som någon har patent på. Utan det här är någonting som vi alla är bärare av. Och vi behöver vara det. Det andra jag tror med en karismatisk gudstjänst, det är att vi behöver få se och möta Jesus. Den helige ande, så sägs det om honom, när han kommer ska han förhärliga mig, säger Jesus. Ty om mitt ska han ta och ge till er. Det fanns någonting i detta, i den karismatiska gudstjänsten, att Jesus blir synlig och folk får möta honom. Sen har vi i det här där man läser om i Johannes 4:28 om den här kvinnan som hade varit och mött Jesus. Hon lät sin kruka gå, stå. Så gick hon in och sa, kom och se en man som har sagt mig allt. I Galaterbrevet så skriver Paulus i 3 kapitlet vers 1. Så talas det i 1917 års översättning så här. Ni som har fått Jesus målat för era ögon. Vem har nu förhäxat det? Och där så känner jag lite grann när jag läser den här texten. Hur Paulus på olika sätt har försökt att måla Jesus för människorna. Att han är mäktig, att han kan göra under. Det här, han kan gripa in och läka sargade sår. Själar som är sönderslagda och så vidare. In i olika situationer. Han hade liksom målat det där. Och är inte det anden gör för oss när den får utrymme i en karismatisk gudstjänst, så får människor Jesus målad för sig. Det tredje som jag skulle vilja säga, och det är det sista, utifrån en karismatisk gudstjänst, är inte det att folk som har varit där går iväg för att praktisera det man har upplevt. När man läser i Apostlagärningarna 4, vers 31, så talas det om när apostlarna hade blivit fängslade och hotade för att de hade helat den här lame mannen. Så när de blev lösläppta och kom till det sina, så står de hur de samlades och bad. Och när de hade bett, så skakade Gud platsen där. Och det står att de fylldes av den helige ande och gick frimodigt ut och förkunnade. Är det inte det som kännetecknar när vi har fått möta Gud? Så finns det en eld här. Och vi tror att det finns någonting i det vi har, så vi börjar praktisera det. I Johannes så talas, nej, Markus 16 och 19 så talas de lärjungarna som hade varit med Jesus. Hur de gick ut och förkunnade. Och Jesus stadfäste ordet med åtföljande under och tecken. Och går vi till Lukas 9 där det talas om Jesus. Hur han skickade ut lärjungarna. Och han talar om att förkunna riket. Bota de sjuka och det när ni går fram. Jag tror att vi behöver komma tillbaka till det här. Låt mig avsluta och berätta en sak, och så ska ni få ett bönämne i det jag berättar. Jag berättade för några som jag satt här vid ett bord. Vi var på torp, här min fru och jag, tillsammans med Ove och Margareta här i juni. Och där på torsdagskvällen predikade Joakim Lundqvist utifrån Apostlagärningarna. Och han talade om att våga gå ett steg vidare. Ta ett steg till i tro för att föra ut evangeliet. Åsa och jag, vi bad runt det där. Och jag började be för, genom att jag jobbade deltid på sjukhus på natten. Och har ju vissa kollegor där. Jag bad till Gud, Herre, kan jag på något sätt få föra in evangeliet och få vittna? En kvinna som har varit ganska så, hon har ett ganska tvärt sätt och sådär, fick problem med sin höft. Hon hade precis sålt sitt hus, eller sommarhus, eller vad man ska kalla som hon bodde i, och köpt utanför Sala. Och så sitter hon pendla från Sala till Bromma för att jobba. En timme och 20 minuter. Och henne började få problem med sin höft, och sen så visade det sig att den var utsliten. Och genom att hon hade flyttat till Sala så kunde hon ju inte få bli opererad i Stockholm. För då tillhörde hon ett annat sjukhusområde. Och när hon träffade läkaren där så han var så helt borta. Så han, för det första visste han inte vilken höft det var. Och genom vi jobbar inom ortopedi så vet vi en hel del. Och håller på att rehabilitera de här. Så hon var så rädd. Och hon sa, jag vägrade att låta han operera mig. Så tog hon kontakt med Sofia Hemmet i Stockholm för att få bli opererad, för kanske opererade. Men det skulle kosta henne 82 000. Och en som jobbar som undersköterska, ensamstående, det är mycket pengar. Så hade jag fått en födelsedagspresent att få vara på Diggiloo-konserten i Dalhalla. Vi åkte dit, jag och min fru, och på vägen hem så sa jag, ska vi inte åka förbi? Och jag fick med henne på det. På natten, då vi ligger där uppe i Mora, så kommer det för mig att jag ska ta och föreslå den här kvinnan att vi ber för den här situationen när jag kommer dit. Får se hur de reagerar. När jag kommer dit så visar det sig att det var en annan kollega till mig som är inne och jobbar på timmar som också var där. Så var det de två, jag och min fru, och vi gick runt och tittade där, och så sitter vi där i stugan och vi sitter och vi pratar om det här och hela den här oron och ängslan som bara lyste ur hela henne, för hon vill ju att det ska bli en bra operation, hon vill inte ha de här komplikationerna och det. Så sitter jag där och så säger jag, du, vad tror du? Ska vi kanske ta, vill du att vi ska ta be för det här? Ja, gör det, säger jag. Och så säger jag, men vi kanske ska hjälpas åt. Och så ber vi för det här. Så sitter vi där, jag och min fru och mina två kollegor, och ber. Och när vi har bett, så det märkliga är att i veckan så ringde hon. Hon har ju aldrig hållit på och ringt mig. Men det var andra samtalet som hon har ringt mig. Så berättade hon att hon varit på Sofia hemma. Men det hade inte alls känts bra. Där det skulle kosta så mycket pengar. Men sen har visat sig att Västerås har ett samarbete med Löwenströmska. Så hade hon fått träffa läkaren där. En sån kunnig och allt som hade förklarat. Hon känner sig lugn inför det här. Och det blir gratis operation. Och nu ska hon få operera sig. Var det den 9 oktober. Och nu vill jag att ni ska hjälpa mig och be för henne. Att dels operationen ska bli bra. Men också det att hon ska hitta till Jesus. För sen så har det kommit fram att hon hade varit i en kyrka, men de skulle skapa om henne, man fick inte vara som hon är. Och det är väl därför hon har haft taggarna så här utåt. Men tänk att Gud hade två andra kvinnor som har haft kontakt med henne. Och jag misstänker de har bett för henne. Och nu kanske i det här att det får vara någonting som leder henne tillbaka. Kan ni hjälpa mig och be för det? Och så ska vi be för att få leva ett karismatiskt liv med karismatiska gudstjänster. Kära Jesus, tack att vi får samtal om de här sakerna. Herre, hjälp oss att få mer stiga in och att leva i det här karismatiska livet. Där vi får se hur du leder oss. Helige Ande, där du använder oss in i olika människors liv. Där du gör dig synlig och visar din kärlek för dem. Och att de får lära känna dig som du verkligen är. Med detta ömma, klappande hjärta som vill dem så väl. Herre, nu ber vi för den här arbetskamraten till mig. Herre, att du ska vara med henne. Att allt det här runt operationen, rehabilitering och allting ska gå så suveränt. Så att hon ska bli helt återställd, inga komplikationer. Men Herre, vi ber också att du ska frälsa henne. Att hon ska få hitta fram till dig. Och till en gemenskap där hon kan få vara med. Precis som hon är. Jesus, tack att du är mäktig till det. Amen.
Ja, då ska vi ta en liten paus. Det är flera talare som är anmälda, men vi tar en liten rast på sådär 10 minuter ungefär, så återsamlas vi sen igen. Jag tror det finns någon förfriskning också här inne.